Axberg fiskade upp mobilen ur jackfickan och ringde till rättsmedicinska institutionen i Umeå. Jeff Conrad var fortfarande sjukskriven. Ingen ville säga något om orsaken. Axberg tackade och ringde igen. Conrads telefonsvarare gick igång efter 5 signaler. Var höll Karn hus? Det var verkligen inte likt honom att bara försvinna. Någon mil innan Stockholm stannade Axberg och kontrollerade vägkartan. Södra Vindö var namnet på platsen där Cedertoft skulle ta emot honom om 2 timmar. På vägen till Värmdö tänkte Axberg igenom vad han ville ha ut av förhöret. I Gustavsberg stannade han på en gigantisk storköpsparkering, gick ett varv i centrum och letade efter ett lämpligt lunchställe. Kvällstidningarnas löpsedlar skrek gemensamt ut nyheten om Göran Molins död. Med feta bokstäver stod orden mord, känd politiker och Sundsvall tryckta på knallgul bakgrund. Axberg kände irritationen stiga inom sig. Han tänkte på Molins demente far och undrade om någon berättat för honom vad som hänt. Om fadern i så fall skulle förstå. Om han själv dog antog han att farmor Rosine definitivt skulle ge upp hoppet och för alltid släppa greppet om rollatorn och livet. På ett café åt han en skinkbaguette och drack kaffe. En plötslig hagelskur rasade ur några inseglande mörka moln. Axberg tittade omväxlande på kartan och kornen som hoppade på asfalten utanför fönstret. Efter 10 minuter och en påtår hade ovädret dragit förbi. Vägen till Södra Vindö var bedövande vacker. Böljande långsträckta åkrar, vattrade vikar och ett oändligt ljus. Plötsligt hoppade ett rådjur ut framför bilen i en uppförsbacke. Axberg hann inte reagera förrän det var över i säkerhet på andra sidan. Bara det inte kommer älg, tänkte han, drog ned hastigheten till det tillåtna. Han körde vägen till färgläget, tog av till höger och fortsatte in på grusvägen som Cedertoft beskrivit per telefon. Till vänster låg sjötomter med pampiga villor, hav av millimeterklippta gräsmattor med pittoreska lusthus och generösa uteplatser. Svenska flaggan i topp och segelbåtar vid bryggorna. Axberg körde förbi en gul varningstriangel med texten "Kör försiktigt, det dammar." Denna skylt och några knotiga äppelträd var det enda originella han passerade. Cedertofts trevilla var grön med vita knutar och en stor utskjutande balkong på övervåningen. Axberg parkerade och steg ur. I samma ögonblick som bildörren slog igen kände han sig iakttagen. Han tog 3 steg runt bilen och förstod varför. 2 muskelpaket till hundar stod morrande vid tomtgränsen och stirrade vaksamt på honom. Axberg var vanligtvis inte rädd för hundar, men i detta fall tänkte han inte ta reda på vad som hände om han passerade revirgränsen. Innan han hann fundera ut en alternativ lösning svängdes ytterdörren upp och en kortväxt man med tvinnande mustascher kom emot honom. Kommissarie Axberg, förmodar jag, utbrast mannen och sträckte fram sin hand. Stämmer bra. Mannens handslag var fast, blicken kall och reserverad. Karl Cedertoft, välkommen in i mitt lilla krypin, sa han med en gest mot huset. Sedan kastade han en blick mot grannhusen och verkade lättad över att ingen syntes till. Axberg stod kvar, såg ned på de 2 hundarna som fortfarande morrade. Det är ingen fara, sa Cedertoft och knäppte 2 gånger med fingrarna i luften. Hundarna tystnade och tappade intresset för inkräktaren. De gick in i huset. Hallen var lika stor som Axbergs vardagsrum. 4 golfbägar stod lutade mot ena kortväggen. Axberg följde Cedertoft in i en salong med panoramafönster mot vattnet. Mitt på gräsmattan stod 2 golfvagnar invid en sandbunker med tillhörande putting green. Cedertoft satte sin fåtölj och erbjöd Axberg soffan. På väggarna hängde konst i förgyllda ramar med motiv ur den grekiska mytologin. Axberg placerade sin fickbandspelare på bordet. Som du förstår har jag en del frågor att ställa rörande ditt förhållande till Göran Molin. Finns inte mycket att säga, sa Cedertoft. Hur kände ni varandra? Det gjorde vi egentligen inte. Vi träffades bara sporadiskt på kasinot ibland. Tony Wollmar sammanförde oss. Han kände Molin sedan tidigare. Och ditt förhållande till Valmar? Tony och jag är gamla affärsbekanta. Dessutom delar vi ett gediget spelintresse. Hur ofta besöker du kasinot? Minst en gång i månaden. Det är ju enda stället i Sverige med internationella regler än så länge. Reser du ensam? Ja. Brukar du stanna över natten? Cedertoft nickade. På hotell Linden. Axberg kände väl till hotellet som ägdes av Valmar och ett av stadens flottaste. Var söndagen den 9 juli ett av dina vanliga besök? Ja, förutom att jag förlorade. Axberg nickade. Lena Forsells ansikte passerade flyktigt för hans inre. Du växlade inte in några vinster alls? Nej. Berätta vad som hände under kvällen. Cedertoft betraktade honom utan att för en sekund vika med blicken. Jag flög upp vid 4-tiden, träffade Valmar och åt middag. Sen fortsatte vi till kasinot. Strax efter midnatt gick jag tillbaka till hotellet eftersom jag var trött. På förmiddagen reste jag hem till Stockholm igen. Och Molin? Han dök upp någon gång under kvällen och gjorde oss sällskap. Vad fick du för intryck av honom? Glad, trevlig och generös. Berusad? Inte särskilt. Verkade han vara rädd för något? Cedertoft såg oförstående ut. Inte alls. Axberg tänkte efter en stund. Trummade med pennan mot låret. Kom han ensam? Ja, vad jag kunde se. Hur länge stannade han? För första gången under samtalet dröjde Cedertoft med svaret. Han bytte ställning i fåtöljen. En svag krusning anades kring ögonbrynen. Axberg hade tidigare noterat hur stilla han suttit under hela samtalet, lika orörlig och vaksam som hundarna utanför. Jag vet inte, eftersom jag lämnade kasinot före honom. Och Valmar? Han var kvar med Molin. Utanför fönstret tuggade en finlandsfärja sakta is i panoramutsikten och försvann. Axberg tänkte tillbaka på förhöret med Valmar. Han hade sagt att de tre herrarna fortsatte gemensamt till Hotell Linden och att tjejerna dragit vidare till någon fest. Enligt Tony Valmar gick ni därifrån tillsammans. Då minns han fel. Jag gick först. Axberg tänkte att det var en lätt sak att kontrollera med personalen på kasinot. Det fanns två flickor vid er sida under kvällen, närmare bestämt två av Valmars servitriser. Vad har du att säga om det? Cedertoft såg besvärad ut. Jag vet inte så noga. Valmar hade med sig dem när han kom till restaurangen. Brukade han ha med sig damsällskap? Ibland. Hur kände Molin och Valmar varandra? Cedertoft ryckte på axlarna. Vet inte så noga. Vi diskuterar aldrig sånt. Vi ägnar oss åt att spela. Låter som en dålig lögn i mina öron. Du får tro vad du vill. Axberg insåg att han inte kom vidare i den fåra han försökte plöja. Cedertoft var förmodligen inte inblandad i mordet på Göran Molin. Frågan var om han satt inne med några viktiga upplysningar som han undanhöll. Axberg tänkte på de unga flickorna vid männens sida. Efter en sekunds tvekan bestämde han sig för att bryta mot en av grundreglerna i polisarbetet. Att få någon att tala genom att ge sken av att man satt inne med viss information. Vi har uppgifter på att de här tjejerna, Sabine och Pernilla, är tjänstvilliga på fler än ett sätt. Att de ibland fungerar som eskortflickor. Cedertoft började nervöst fingra på sin ena mustaschtentakel. För ett ögonblick såg det ut som om han tänkte neka till påståendet. Sen hände något. Mannens spända väsen tycktes andas ut. Likt en manet som sjunker ihop mot sitt eget centrum. Det stämmer, konfirmerade han sakligt. Svaret kom så klart och tydligt att Axberg fick behärska sig för att inte tappa kontrollen. Han kastade en blick mot bandspelaren på bordet. Den röda lampan lyste, bandet rullade. Jag har ingen anledning att sitta här och ljuga. Eftersom jag själv inte är inblandad kan jag lika gärna berätta. Har det kommit så här långt kommer sanningen fram förr eller senare ändå. Axberg tänkte att det här var den mest lyckosamma vändning han någonsin haft i ett förhör. Tony driver en form av eskortservice. Jag har aldrig gillat det. Tycker att han spelar för högt på fel saker. Var Sabine och Pernilla där i egenskap av eskortflickor? Vet inte. Jag hade inget intresse av att förhöra mig om den saken. Axberg tänkte efter. Han måste ställa nästa fråga snabbt innan Cedertoft tappade sin plötsliga berättarlust. De mörka skuggorna runt Molin tätnade. Klart och tydligt var att Cedertoft var beredd att göra vissa offer för att skydda sitt imperium. Så flickorna var där för Molins skull? Har jag inte sagt, protesterade Cedertoft, åter tillbaka på den negerande banan. Indirekt kan man anta det, sa Axberg. Det är din slutsats. Axberg insåg att han måste byta fokus för att få mannen att återsänka garden. Vad hade Volmer och Molin för affärer ihop? Ingen aning. Något måste du väl veta. Cedertoft skakade på huvudet. Om du inte samarbetar och berättar vad du vet kommer jag personligen att se till att dina affärer granskas in i minsta söm, sa Axberg och lät avsiktligt rösten stiga. Vi kan exempelvis börja med att parkera en polisbil här utanför huset varje dag tills du kommer på bättre tankar. Även det bästa rykte brukar raseras rätt snabbt när polisen syns allt för ofta i omgivningen. Cedertoft såg frågande på honom. Axbergs blick borrade sig obevekligt genom varje tvivel. Du ger dig inte, sa Cedertoft till slut. Stäng av den där, sa han och nickade mot bandspelaren. Axberg gjorde som han blev tillsagd. Ni kan ju börja med att kolla upp Volmars olika krogtillstånd. Där kommer ni att hitta en del kopplingar till Molin. Axberg svalde och undrade varför han inte kommit på det själv. Och flickorna? Cedertoft log snett. Tjänster och gentjänster, du vet. Axberg tyckte sig ha fått den bekräftelse han sökte. Följdfrågan var given. Säger dig namnet Lena Forsell något? Cedertoft skakade på huvudet. Har aldrig hört namnet förut. Vem är det? Också en flicka som varit anställd av Volmar, sa Axberg och reste sig. På vägen ut gick han raskt över gårdsplanen förbi de sovande hundarna. Under hemfärden ringde han flera samtal. Stål beslutade att flickorna från kasinot omgående skulle tas in för förhör. Bevakningen av Tony Volmar skulle fortsätta tills anklagelserna mot honom bekräftats. Sankari lovade att kontrollera Volmars samtliga krogtillstånd. Fortfarande inget svar hemma hos Jeff Conrad. Inte heller Carolina gick att nå. Farmor Rosine svarade yrvaket efter 8 signaler. Sedan återvände Axberg in i tystnaden och det förbipasserande landskapet. Han visste att det välbehövliga genombrottet i fallet Göran Molin hade kommit. Ett lätt duggregn rensade luften utanför polishusets fönster. Axberg stod och såg hur Nikos hjälpte ett äldre par in från uteserveringen. Genom den halvöppna dörren till korridoren hörde han Sankari gå förbi och vissla på samma finska folkvisa som alltid när det regnade. Aktiviteten hade varit febril efter förhöret med Carl Cedertoft. Nu skulle resultaten värderas och jämföras vid måndagens första samling. Inne i sammanträdesrummet fick Axberg kryssa sig fram till sin plats. Spaningsgruppen hade blivit utökad med 2 kollegor från Rikskrim, helt enligt Ståls vilja. Gunilla Fridegård satt rakryggad på sin stol närmast dörren och såg ut att sträcka på sig för att inte försvinna bakom högen av pärmar som tornade upp sig framför henne. Amrin vilade skuldrorna mot samma väggyta som alltid. Hans min var bister. Kroppshållningen uttryckte besvikelse. Axberg visste varför. Tony Volmar hade gått under jorden. Igår eftermiddag hade Jansson från Span tappat bort honom på parkeringen utanför ett av storköpen i Birsta. Volmar hade kört ut hit i sin splitter nya Range Rover och stått på parkeringen i en halvtimme. På återfärden till stan fanns Volmar inte längre kvar i bilen. Jansson hade upptäckt misstaget för sent. Mannen bakom ratten var samma person som Axberg sett skymten av i förhöret med Volmar på restaurangskvaden. Mannen nekade förstås till all kännedom om var Volmar befann sig. Ljög utan att bry sig om att bli trodd. Men faktum kvarstod. Volmar var borta. Axberg gissade att försvinnandet hade att göra med hans förhör av Cedertoft timmarna innan. Att Volmar på något sätt hade fått nys om detta och valt att göra sig osynlig. Stål intog sin plats vid kortändan sista valla. En informell signal att mötet var öppnat. Axberg tyckte att hans chef såg piggare ut än någonsin. Som om han blivit 10 år yngre av den ständiga uppvaktningen från massmedia. Ståhl gav ordet till Sankari. Han hade tillsammans med kollegorna från Stockholm dammsugit allt som rörde Göran Molins arbete. Jo, sa Sankari och sköt koppen med älgmotivet åt sidan. Vi har funnit att Molin beviljat en rad tveksamma utskänkningstillstånd och beslut om förlängda öppettider på flera av Volmars krogar. Enligt arbetskamraterna har Molin dessutom gjort detta utan att överhuvudtaget ha med den sortens ärenden att göra. Totalt rör det sig om 5 tillstånd senaste året. Plus ett byggnadslov för uteserveringen vid Hamncaféet i våras. Hur har det gått till? Sa Ståhl. Molin har utnyttjat sin maktposition. Använt sig av sina kontakter. Ståhl lät blicken vandra runt med ödesmättat allvar. Där har vi alltså sambandet Molin-Volmar, konstaterade han. Axberg log inombords åt Ståhls osvikliga förmåga att ge vilken situation som helst dramatisk laddning. Bra jobbat, fortsatte Ståhl och nickade uppmuntrande till Sankari och särskilt spanarna från Rikskrim. Vidare. Pablo Carlén stod på tur. Dagen till ära hade han tagit på sig en vit och en uniformsskjorta. Rättsmedicinarna slår fast att Molin blev ihjälslagen med ett trubbigt föremål någon gång under dygnet efter kasinobesöket. Säkrare angivelse vågar de inte ge eftersom han hade legat utomhus så länge. Ståhl nickade. Det bekräftar således våra tidigare antaganden att Molin troligen mördades kort efter kasinobesöket. Alltså före resan till Azorerna, tillade Pablo ivrigt. Sofia tyckte att hennes jämnårige kollega var en löjlig figur, en riktig rövslickare. Hon kunde knappt bärga sig tills det blev hennes tur. Då skulle han få se. Först fick hon se Axberg tömma sin kaffekopp och ta till orda. Jag har talat med Norén på tekniska. Det finns hyggliga fingeravtryck på fimpen från brottsplatsen. Tyvärr har sökningarna i registren inte gett något resultat. Således tillhörde den inte Tony Volmar. Men cigarettens dödstid är samma som Molins. Det vill säga att någon rökte den ungefär vid tidpunkten för mordet. En av herrarna från Rikskrim såg upp från sina papper. Rökte Molin? Nej, sa Axberg. Fingeravtrycken är inte heller hans. Och med tanke på att det inte var på ett nöjesfält som fimpen hittades är slutsatsen given. Någon med inblandning i mordet har slängt den. Ståhl betraktade honom under djup koncentration. Tyder på viss slarvighet, om du har rätt. Ja, att sprida bevismaterial omkring sig på det viset talar mot en välplanerad mördare. Även sättet Molin blev ihjälslagen på tyder på att det hela är gjort i raseri. Och en nervös person som efter mordet ställer sig och röker på brottsplatsen, sa Pablo. Om han inte rökte innan mordet, invände Åkerman, utan att lyfta blicken från sitt fickminne. Så gick det inte till, avfärdade Axberg. Norén är säker på att mordet inte begicks på fyndplatsen. Kroppen har fraktats dit efteråt. De försjönk i tystnad. Det enda som hördes var prasslet från åklagare Fridegårds pappershögar. Sofia inväntade den obligatoriska nickningen från Ståhl innan hon började sin redogörelse. Jag har förhört tjejerna som var på kasinot med Molin och Volmar. Sabine Poltava nekar till att hon har jobbat som något annat än servitris hos Volmar. Pernilla Jönsson däremot. Sofia gjorde en paus, drack en klunk vatten. Alla i rummet följde hennes hand till och från glaset. För 10 minuter sedan avslutade jag mitt tredje förhör med henne. Då erkände hon att Tony Volmar betalt henne för sexuella tjänster, både för egen del och andras. Är det sant? Utbrast Ståhl. Sofia nickade kort. I Pernillas fall har det pågått ungefär ett år och hon vet att andra också har utnyttjats på samma sätt. Volmar har betalat bra, både med droger och pengar. Flera av tjejerna knaprar tabletter och har på så vis hamnat i beroendeställning. Gunilla Fridegård bröt in i samtalet. Är flickan beredd att avlägga vittnesmål i en rättssal? Vet inte, sa Sofia. Hon var ganska skärrad under förhöret. Hur många tjejer rör det sig om? Frågade Ståhl. Hon vill inte namnge någon, men uppskattningsvis 3-4 stycken. Ståhl satt tyst och sorterade intrycken. Axberg tyckte sig se hans synfält krympa. Det här måste väl ändå räcka för att häkta Vormar, utbrast Stål slutligen. Gunilla Fridegård nickade och gjorde en anteckning. Strålande insats, Sofia, fortsatte Stål. Nu har vi Vormar som en liten ask. Hamrin bytte position borta vid vägen. Eller tvärtom, muttrade han. Den råttan har säkert anat att det osar hett och har dragit sig undan för gott. Axberg stirrade in i den svarta tv-rutan. Försökte se sammanhangen. Säger flickan något om vad som hände på kasinot? Inte mycket. Och jag vill inte pressa henne för hårt. Det kommer nog fram med tiden, försäkrade Stål med faderlig stämma. Är flickan kvar i huset? Nej, jag lät henne åka hem till sin familj. Hon sticker ingenstans. Utmärkt handläggning, sa Stål. Alldeles utmärkt. Sofia sneglade på Pablo som satt tyst och betraktade sina händer. Då så. Det här går ju faktiskt framåt. Om en timme börjar presskonferensen. Kopplingen mellan Molin och Vollmar verkar relativt klar, men vi ligger lågt ett tag till, tills vi har säkrare bevis. Huruvida Molin har tagit del av den här så kallade skottservicen återstår att se. Men fortsätt leta i den riktningen. Sofia får ta hjälp av Axberg. Stål vände sig mot Gunilla Fridegård, som nickade instämmande. Spaningsgruppen upplöstes. Axberg bad Sofia följa med honom till sitt rum. Det var något han ville fråga. En detalj som kunde vara viktig. I korridoren stack Monica Ros till honom en bunt meddelanden. Bara telefonnummer till olika journalister, konstaterade han, och slängde allt i papperskorgen. Sen gjorde han en gest till Sofia att sitta ned. Han tänkte plötsligt att hon var mycket vacker. För första gången slog det honom som en diskret stöt i bröstet. Hennes lite trubbiga, oväntade skönhet som genomsyrades av livslust. Den blonda luggen som ständigt föll framför hennes ögon. Tankarna vandrade vidare till Carolina. Axberg slog ned blicken. Hade det gått så långt att han började intressera sig för andra kvinnor. Dessutom på sin egen arbetsplats. Det ville han inte. Så fort arbetet släppte sitt järngrepp skulle han ta tag i sitt liv. Sofia såg förväntansfullt på honom. Han samlade sig och mötte åter hennes blick. Frågade du Pernilla om hon kände Lena Forsell? Sofia skakade på huvudet. Hennes blick lät honom förstå att hon begrep. Där har du en poäng, sa hon. Nästa gång ska jag göra det. Med tanke på hur mycket hon berättat kan vi få veta en hel del. Då får vi kanske förklaringen till varför Lena Forsell slutade hos Vollmar. Mm, sa Sofia. Och svaret på om och hur Molin är insyltad. De beslutade att göra en visit hos Pernilla Jönsson under morgondagen. Ett besök som förhoppningsvis kunde leda dem närmare sanningen om vad som egentligen hänt Göran Molin och Lena Forsell.